Jag ska läsa predikotexten och den är från första Korintherbrevet kapitel 15, vers 3 till och med 10 och vers 17 till och med 19. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den minste, allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.
Jag kan inte låta bli att drabbas av en överväldigande känsla av att vi är alldeles för många här inne. Fast inte ens så fullt som det är ibland. Oj, vad den kristna tron drar oss in i Guds mission och sänder oss ut. Jag undrar om det är tanken att vi ska sitta hundratals människor och fira gudstjänst tillsammans. Ja, det var en tanke som drabbade mig här. Idag firar vi i alla fall Herrens påsk. Utan konkurrens. Den viktigaste söndagen på hela året. Vi blickar tillbaka till den dag som mer än alla andra dagar utgör grunden för det kristna hoppet. Den dag då själva döden besegrades. Och det manifesteras i den tomma graven. Därefter har kristna träffats i sina församlingar. Vecka efter vecka i 2000 år för att påminna sig om och att fira uppståndelsens verklighet. För Kristus är sannerligen uppstånden. Det är ett faktum som är värt att dröja kvar vid. Därför att detta faktum ger mening åt hela den tillvaro i vilken vi lever och andas. Och idag har vi hört en text läsas som kanske mer än någon annan text visar hur svartvitt påskens budskap är. Om Kristus inte har uppstått är den kristna tron meningslös. Allt kretsar kring detta. Allt hänger på detta. Om Kristus inte har uppstått, då spelar allt det andra. Det är betydelselöst. Det spelar ingen roll. Hans höga etik, hans storslagna vision av Guds rike, hans egen självutgivande kärlek, hans tecken och under. Allt står och faller med detta. Om han inte uppstod, så var han en dåre. En galning, en ond människa som gjorde anspråk på att vara någonting som visade sig inte vara något annat än luft. Då är vi som kallar oss kristna falska vittnen. Och vi är fortfarande kvar i våra synder. Om Kristus inte har uppstått är vi alla bedragna. Vi har gett våra liv till en stor bluff och vi är de mest ömkansvärda av människor. Men om Kristus har uppstått så förändrar det allt. Det innebär i så fall att han är den han påstod sig vara. Frågan om Kristus har uppstått eller inte är den första och den avgörande frågan för alla som på något sätt närmar sig och överväger den kristna tron. Det är där vi måste börja. Har han uppstått eller har han inte uppstått? För det är liksom vattendelaren. Så verkar det inte vara hos oss idag, tyvärr. Vi tycks ha fastnat i en återvändsgränd av trams. Vi väger den kristna tron utifrån våra känslor och våra subjektiva motiv. Får det här mig att må bra? Kan jag tro på en Gud som är så här eller så här? Vill jag tro på en Gud som är så här eller så här? Ingen av dessa frågor är relevanta för om den kristna tron är sann eller inte. Om han inte uppstod, vad spelar det för roll? Då är den kristna tron meningslös. Det är liksom ett kosmiskt skämt. Men om han verkligen uppstod, vad spelar det för roll hur det känns för dig? Då liksom dras du in i berättelsen. Då är du en del av dramat, vare sig du vill eller inte. Först då behöver du ställa dig frågan vad det betyder att han uppstod. Då kan vi prata teologi. Men innan dess behöver vi bara prata historia. Det kan vara nog så svårt att prata historia, men det är långt ifrån omöjligt. Här har vi gott om vetenskapliga verktyg för att bedöma trovärdigheten i olika historiska händelser. Läser man om hur de första kristna predikade om Jesus, så handlar det inte särskilt mycket, om jag får säga det så, om teologi. Så givetvis, den fanns där. Det handlade verkligen inte om att Jesus liksom var en fantastisk person och ett fint föredöme för oss att följa. De sa inte att påskens budskap var ett uppmuntrande budskap som alltid handlar om att efter vintern så kommer det sommar eller något sånt där. Att det liksom efter solsken kommer regn och mys liksom. Det handlade om vad de hade sett och vad de hade hört. Gång på gång på gång i deras predikningar så handlade det om att Jesus hade uppstått från de döda. Det var liksom kännetecknet på den kristna förkunnelsen. Han är uppstånden. När Petrus kliver fram på pingstdagen 40 dagar efter att Jesus har uppstått, så gör han det i Jerusalem. På den plats där Jesus hade korsfäst. Där alla visste vad som hade hänt. Och hans predikan handlar om tre saker egentligen. För det första, ni dödade honom. För det andra, men Gud uppväckte honom. Och för det tredje, be om förlåtelse och tro på evangeliet. Ni dödade honom, men Gud uppväckte honom. Tro på detta. Vi såg det. Vi såg det själva med våra egna ögon ser man med. Vi hörde honom med våra egna öron. Det här är inte en trosuppfattning vi har. Det här är liksom inte vår sanning. Det här är ingenting som vi, någon sorts snuttefilt som vi håller oss fast i när vi drabbas av sorg och besvikelse. Det här handlar om vad vi har sett och vad vi har hört själva. Petrus säger i den 22 versen i Apostlagärningarna 2 i den här predikan. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en historisk person alltså. En man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utgöra kraftgärningar och under och tecken. Mitt ibland er, som ni själva vet. Mitt ibland er hände det här. Ni vet det, ni såg det. Du var ju där. Hej du, där. Benjamin, jag känner igen dig. Du var där när han helade mannen som hade varit lam sedan födseln. Du var där. Och ändå så överlämnade ni honom att avrättas. Det var ni som gjorde det. Inte mänskligheten i stort. Det var ni. Men Gud uppväckte honom från de döda. Vi kan vittna om det. Vi som står här idag kan vittna om det. Vi har ätit med honom. Vi har träffat honom gång på gång. Vi har pratat med honom. Ni minns David, vår stamfar David. Ni vet, han som levde för 1000 år sedan och som betydde allt för vårt folk. Han dog. Och han förblev död. Hans grav finns här borta, ni kan gå och titta på den. Han lever inte. Men Jesus, honom uppväckte Gud från de döda. Hans grav är tom. Vi har sett det. Det är en järvpredikan som Petrus håller här. Och på många sätt ett ofattbart påstående, i alla fall för att komma från en jude, en rättrogen jude. Att Gud skulle ha en son som också är Gud, som har blivit människa och som har blivit uppväckt från de döda. Det går liksom totalt emot den världsbild han har blivit uppfostrad i. Och som gensvar på den här predikan så vore det naturliga, för det var ju judar som hörde. Det naturliga vore att de skakade på huvudet och sa, du är inte klok. Han är lika galen som den här mästaren som han påstår sig följa. En död man som lever igen. Aldrig i livet. Men så blev det inte. Den dagen omvände sig 3000 människor som hade hört Petrus predikan. Och de blev Jesus efterföljare. Vet du varför? Därför att Jesus uppstod från de döda. Det hade hänt i samma stad bara några dagar tidigare. De kunde granska bevisen som formligen lyste i deras ansikten. Det gick inte att förneka. Och de visste det. Den här predikan som jag ger er idag, den har liksom fötts fram ur en fråga. Jag försöker ofta att ställa mig de stora och viktiga frågorna. Jag vet inte om jag lyckas alltid, eller oftast lyckas jag nog inte alls. Idag har jag ställt mig frågan, om aposteln Paulus stod här i tabernaklet påskdagen 2014 och predikade för den här församlingen, vad skulle han ha sagt då? Det är ju en spännande fråga. Nu gör jag förstås inte anspråk på att hålla Paulus predikan för er här. Jag kan verkligen inte säga allt som han skulle ha sagt. Men jag är ganska säker på något som han skulle ha sagt. Det är ni. Jag ska återkomma till det. Kan ni sitta här och lyssna under tiden. Innan dess så ska vi titta lite på 1 Korinthierbrevet 15. Det är ett långt kapitel och det är ett viktigt kapitel där Paulus talar om uppståndelse efter döden i allmänhet och Jesu Kristi uppståndelse i synnerhet. Det är ett kapitel som hela den nytestamentliga forskningen är överens om, skrevs av aposteln Paulus. Alltså oavsett vilken trosuppfattning jag har som forskare så är jag liksom överens med alla andra forskare om att Paulus skrev det här kapitlet. Det är skrivet kanske 16-20 år efter Jesu död och uppståndelse. Ann-Marie pratade om en upplevelse för 20 år sedan. Visst var det 20 år sedan? 20 år sedan, det var 1994. Vad hände då? Vi tog brons. Eller hur? Estonia förliste. Det är inte så länge sedan. Vi minns det. I alla fall vi som levde då. Paulus skriver alltså i första halvan av vers 17 som vi har hört läsas. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och det är vad jag pratade om inledningsvis här. Att allt står och faller med den historiska frågan om Jesus verkligen uppstått från de döda eller inte. Men om vi backar tillbaka lite så ser vi i vers 3-10 hur Paulus ger 3 sammanhängande historiska argument för Jesu Kristi uppståndelse. Egentligen skulle jag säga att det är 6 argument, men jag väljer att begränsa mig till 3 av de här argumenten. För det första, i vers 4 säger Paulus att Jesus dog, att han blev begravd och att han uppstod. Det vill säga att graven är tom. ett historiskt faktum. Graven är tom. Alla evangelier är överens om det här och till och med betonar det här. Att graven verkligen var tom. Jesus var verkligen död. Han var inte skendöd eller halvdöd eller sjuk eller något sånt. Han var verkligen död. Och han blev begravd så som döda blir när de har dött. Han lades i en grav och det rullades fram en stor sten för gravöppningen och det placerades romerska soldater som fick i uppdrag att vakta den här graven eftersom det var en uppmärksammad och det var en laddad händelse. Och han sveptes in i ett stort tyg som man gör med de som är döda och man la en duk över hans huvud som man gör med de som är döda och man smorde in honom i massa parfym som man gör med de som är döda. Och så la man honom i graven som man gör med dem som har dött. Men så när några kvinnor på påskdagens morgon skulle besöka graven och fylla på med väldofter så var den tom. Det innebär att samma kropp, samma person som korsfästes hade blivit uppväckt från de döda och lämnat graven. Det var inte kvinnornas spontana tolkning av vad som hade hänt. Det första de tänkte var att kroppen var stulen av en gravplundrare eller så. Men de blev överbevisade när han visade sig för dem. Det är ett ganska kraftfullt bevis. Han uppstod kroppsligen, fysiskt. Han uppstod inte i deras hjärtan. Han uppstod inte symboliskt. Han uppstod inte i en sorts andlig, okroppslig dimma. Han uppstod med hela sitt jag. Med samma kropp som hade skadats några dagar tidigare. Kroppen var borta och graven var tom. Det enda som fanns kvar var den här svepningen som de hade lindat honom i. Och den huvudduken som de hade virat in huvudet i. Den tomma graven är ett historiskt faktum och du kan undersöka detta faktum. Du kan undersöka om texterna är tillförlitliga, om alla detaljer är historiskt trovärdiga och så vidare. Och du kommer då att finna, om jag nu får gå händelserna i förväg, att graven verkligen var tom. Därför att du är i så fall inte den första som har funderat på det här. Till exempel så skriver den välkände och kunniga historikern Michael Grant. Han finns på Edinburgh University. Han säger att det är förvisso sant att evangelierna beskriver den tomma graven på olika sätt. Men om vi ska tillämpa samma kriterier som vi gör på vilken antik text, vilken antik litterär källa som helst, är bevisen tillräckligt starka och sannolika för att vi med nödvändighet måste dra slutsatsen att graven verkligen var tom. Vi kan konstatera som historiker att graven var tom. Nästa fråga är varför den var tom. Vad var det som hade hänt? Men det tar vi inte nu eftersom nu följer vi Paulus argument här. Graven var tom. Vad gör du med det? Hur förklarar du det? Okej. Nästa argument. Paulus tar upp det i vers 5-8. Och det handlar om en massa olika ögonvittnen. Som själva hade sett att Jesus var uppstånden. Först visade sig Jesus för några kvinnor. Paulus skriver att han visade sig för Kefas, det vill säga Petrus. Och sen för de 12. Och därefter skriver Paulus, visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta lever fortfarande, säger Paulus. Så om ni inte tror mig så kan ni gå och leta på dem och prata med dem. De finns där. Ni kan bedöma om de är trovärdiga, om de är galna. Eller liksom, ni kan undersöka det här. Gå och fråga dem själv. Och det här, vänner, är inte ens det starkaste argumentet om du frågar mig. Men det är så överväldigande att till och med den ateistiske forskaren Gerd, jag tror man uttalar så, Gerd, fast det är en man. Gerd Lüdemann, tysk. Han skriver så här, ateistisk forskare. Det kan tas som historiskt säkert att Petrus och lärjungarna hade upplevelser efter Jesu död, där Jesus uppenbarade sig för dem som den uppståndne Kristus. Han går med på att någonting har de sett. Okej, graven är tom. Okej, de såg någonting. Sen så har han en teori om att alla dessa ögonvittnen hade hallucinationer. Vilket, om det stämmer, vore ett fullkomligt historiskt fall. I hela, alltså, det har aldrig hänt tidigare eller senare att så många, så olika människor, så liksom under en sån begränsad period har samma hallucination. Det finns många andra medicinska skäl som talar emot det här. Jag skulle kunna nämna åtminstone 4 viktiga skäl till. Men i slutändan så lämnar det oss i frågan: vad var det de såg? Det här som vi alla är överens om. Någonting såg de. Vad var det de såg? När de såg en person med spikhål i händerna som satt och åt fisk och som sa att han var Jesus, den uppståndne. Vad var det? Var det en masshallucination som pågick under 40 dagar? Det är det skarpaste argumentet som ateisterna kan framställa. Vi kan historiskt konstatera att de såg något. Men vad? Och när vi talar om alla dessa ögonvittnen så kan vi också nämna i förbigående att den skotske filosofen och historikern David Hume, du kanske har hört talas om honom, han har satt upp ett antal kriterier för att liksom värdera styrkan i olika historiska påståenden när det handlar om ögonvittnesskildringar. Bland annat så ska man titta på ögonvittnenas karaktär, deras integritet. Man ska titta på ögonvittnenas antal och deras variation. Och utifrån alla de här kriterierna så kan vi konstatera att om det handlat om vilken antik händelse som helst så skulle vi ha betraktat de här ögonvittnesskildringarna som obestridliga bevis för att det de påstår sig ha sett verkligen har hänt. Obestridliga bevis. I förbigående. Det tredje argumentet som Paulus tar upp tycker jag är det starkaste. I vers 9 och 10 så beskriver han den förvandling som han själv gick igenom. Men den här förvandlingen var ju inte alls unik för honom på något sätt. Alla som mötte Jesus blev förvandlade, fullständigt förvandlade. Från att ha varit en handfull skrämda lärjungar så fick de plötsligt mod att förkunna vad de hade sett och vad de hade hört, oavsett vad det skulle kosta. Paulus säger själv i vers 30 och 31 att han riskerar döden varje dag. Och det här präglade hela den kristna rörelsen. Plötsligt fick de mod och kraft att lovsjunga när de satt fängslade i väntan på rättegång. De prisade Gud för hans godhet när vilda djur slet dem i stycken. Deras liv fick ett helt nytt centrum, ett helt nytt innehåll, en helt ny mening. När pesten under perioder senare drog igenom storstäderna i Romarriket. Och de vanliga människorna, så att säga, när de såg att någon familjemedlem hade blivit drabbad av pesten, så stötte man ut dem på gatan och de fick liksom ragla på gatorna som halvdöda tills de ramlade ihop av sig själva. Då fanns den kristna rörelsen där. Och de tog inte bara hand om sina egna, nej, de tog hand om alla. Alla! Och de vårdade alla. Och de liksom, när de vårdade alla dessa så förde de över. De blev ju smittade själva av detta. Och dog själva. Det var inga enstaka händelser det här. Världen förundrades över dynamiken i denna rörelse. Hur var det möjligt? Vad var det som hade hänt? Om det bara var en tom grav, men ingen som hade sett Jesus, så hade man kunnat dra slutsatsen att kroppen var stulen. Och om det bara hade funnits folk som sa att de hade sett Jesus, men man hade liksom kunnat se kroppen fortfarande i graven, så hade man kunnat dra slutsatsen att de hallucinerade. Men nu har vi båda dessa tillsammans. Och så har vi den här explosionsartade rörelsen. Med ett totalt förvandlade liv ovanpå allting. Det är en stark historisk argumentation som Paulus lägger fram här. Så, vad skulle Paulus ha sagt till oss om det var han som stod här idag? Med risk för att göra er kanske lite besviken så tror jag att han skulle ha sagt exakt samma sak som han sa till ståthållaren Festus och kungen Agrippa som han mötte i Caesarea. Det här står om i Apostlagärningarna 26. Festus, han var alltså nytillträdd ståthållare. Och han fick ta över Paulus som politisk fånge efter hans föregångare, ståthållaren Felix. Och Festus blev inte klok på varför judarna egentligen ville ha död på Paulus. Så han la fram sitt ärende för kung Agrippa då, som var på besök i staden Caesarea. Agrippa, han hade bott i Judeen, i Jerusalem, när Jesus blev avrättad. Och han var mycket mer insatt i de här frågorna än vad Festus var. Han visste vad det handlade om, Agrippa. Så kung Agrippa sa, låt oss lyssna på Paulus och höra vad han har att säga. Så nu har Paulus chansen här att predika för fint folk. Ungefär som här i tabernaklet. De sitter i den vackra audienssalen. Och där sitter kungen och drottningen i ordagrant står det prakt och ståt. Och dessutom så är det här nya ståthållaren på plats också. Och nu har Paulus chansen. Han börjar prata om Jesus. Inte helt oväntat. Och han går rakt på kärnfrågan. Han är uppstånden. Han är uppstånden. Och när han fortsatte att prata om uppståndelsen och vad det betydde så blev han avbruten av Festus som ropade: du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom, den har gjort dig galen. Det har liksom slagit slint i din skalle nu. Nu har du läst för mycket. Det här är intressant. Alltså, Paulus var en mycket, mycket lärd man. Och Festus var imponerad av hur lärd Paulus var. Men när Paulus talar om uppståndelsen så ropar Festus att han är galen. Och Paulus svarar helt lugnt: jag är inte galen, högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Och han fortsatte: kungen Agrippa, han är väl insatt i dessa frågor. Och därför kan jag också tala öppet och frimodigt i honom. För jag är säker på att inget av detta är obekant för honom. Det här har ju inte tilldragit sig i någon avkrok. Alltså Paulus säger, jag pratar inte svåra filosofiska saker här. Jag pratar om en historisk händelse. Jag pratar inte om liksom religiösa, mystiska upplevelser. Det var inte så att jag ville tro på Jesus. När jag såg att han var uppstånden så var jag tvungen att göra det. Så han vänder sig till kungen och säger: du vet, det här är allmänt känt. Det här hände inte i någon avkrok som ingen känner till. Det var liksom inte i någon obskyr håla här. Det här hände i Jerusalem. Och du var där. Du själv känner till de här sakerna. Det är inte något svårtillgängligt. Det här är historiska fakta. Du vet, Agrippa, att graven var tom. Är tom. Du vet, Agrippa, vad vakterna sa. Du vet att mängder av ögonvittnen sa att de hade sett den uppståndne Jesus. Du vet alla dessa saker, Agrippa, och ändå vill du inte ta i det. Du låter dig inte utmanas av bevisen som ligger framför dig här. Jag vill inte heller göra det. Men efter att ha sett Jesus själv så var jag tvungen. Och nu utmanar jag dig att göra samma sak. Nu kallar jag dig att göra samma sak. Du högt ärade göteborgare som lever som en kung. Det här är en obekväm fråga för många göteborgare. Vi tycker om att säga Ja, ja, du tror på Jesus. Det bara det känns bra för dig så är det okej. Men kom inte att insistera på att jag måste göra det. Det som känns bra för dig kanske inte känns bra för dem. Ni känner alla igen det här resonemanget. Själv har jag hört det till leda. Till dig säger Paulus. Jag valde inte att tro på Jesus för att det kändes bra. Det fanns ingenting som kändes bra överhuvudtaget. Det var ett trauma. Han var ett hot mot allt som jag hade. Han var ett hot mot all min självrättfärdighet. Han var ett hot mot min möjlighet att själv kontrollera mitt liv. Han var ett hot mot allt. Jag ville inte tro på honom. Jag var tvungen att göra det på grund av bevisen som låg framför mig. Uppståndelsens överväldigande bevis. Kom inte att prata med mig om huruvida Jesus får dig att må bra eller inte. Kom inte att tro på honom ens för att han får dig att må bra. Låt historiska fakta korrigera din världsbild. Även högt ärade göteborgare, om det har gått 2000 år, så sitter du fortfarande i samma båt som kung Agrippa. Titta på dessa fakta och ge i så fall, om du kan, en bättre förklaring än att han har uppstått. Förklara de hundratals, tusentals rättrogna judar som skulle vara de sista människorna på jorden att tro på en uppstånden Guds son. Förklara de mer än 500 människor som såg honom på samma gång. Förklara att hans lärjungar och närmaste vänner såg honom gång på gång. Förklara att dessa människor levde för detta under resten av sina liv. Att de dog med glädje för vad de hade sett och hört. Att det omöjligt kunde vara en bluff som de hade liksom kommit överens om att genomföra. Förklara varför denna församling, Göteborgs baptistförsamling, sitter här idag, 2000 år senare, och firar Jesu Kristi uppståndelse. Förklara det om du kan. Förklara, det är ett märkligt bevis, men förklara det om du kan, att det vajar tusentals flaggor med ett tomt kors i denna stad här idag. Förklara det om du kan. Om du inte kan ge en bättre förklaring, så har du ingen intellektuell integritet om du bara går härifrån och struntar i den kristna tron. Så, var står du? Uppståndelsens faktum tränger sig på och ställer dig inför antingen eller. Det är svartvitt. Antingen är den kristna tron meningslös och vi kristna är de mest ömkansvärda av människor. Eller också är Jesus den han sa sig vara. Det betyder allt. Antingen är du kvar i dina synder. Eller också är du i Kristus. Antingen är det upp till dig själv att frälsa dig själv. Att sträva och uppnå vad det nu är du längtar efter så mycket i ditt liv. Eller också kan du vila i det faktum att uppståndelsen är ett kvitto på att priset är betalt till fullo. Att allt är fullbordat. Att frälsningen är färdig och du får den gratis, fritt och förutan. Antingen måste du till varje pris försvara din position och se till att du alltid är lite bättre än alla andra. För hur ska du annars veta om du har lyckats med någonting? Eller också kan du kasta dig ut i hans nåd och låta hans kärlek förvandla ditt liv. Antingen är det upp till dig att krama ur varje ögonblick av detta liv innan det rycks bort ifrån dig. Antingen är det upp till dig att äta och dricka som om det inte fanns någon morgondag. Därför att det inte finns någon morgondag. Eller också kan du vila i att samma uppståndelsekraft som var verksam i Kristus på uppståndelsens morgon också är verksam i alla de som tror på honom. Du kan vila i att döden inte är slutet utan bara är porten till ett evigt paradis i gemenskap med Gud. tack och lov är han sannerligen uppståndelsen. Inser du hur stort det är? Alltså, det lämnar ingen oberörd. Jag ska avsluta. Om du ännu inte har gett dig själv, om du ännu inte har gett ditt eget liv till honom, så finns det chans att göra det för första gången här idag. Du är välkommen till någon av våra förebedjare medan vi sjunger några sånger efter predikan. Du är också välkommen om du ser att den kristna tron bara har blivit liksom en abstrakt idé i ditt liv. Någonting som du kanske bestämde dig för att tro på en gång för länge sedan. Men att du saknar evangeliets förvandlande kraft. Jag är övertygad om att denna förvandlande kraft är någonting vi behöver be om. Och be om igen. Ibland dagar, veckor, månader, ibland år. Men när du har bett så kommer Herren. Förr eller senare, sluta inte att be om det. Han säger att vi ska be utan att ge upp. Du är välkommen till förebedjarna också. Jag skulle också vilja inbjuda dig som vill be tillsammans med någon. För ett syskon eller för en vän eller för ett barn eller ett barnbarn eller äldre eller någon bekant som du har som ännu inte känner den uppståndne Kristus. Jag är övertygad om att vi alla har någon som vi älskar som inte känner honom. Du måste inte komma till en förebedjare för att Gud liksom ska höra din bön. Det går alldeles utmärkt där du sitter i bänken. Men Gud har gett oss församlingen för att vi ska bära varandras bördor. För att vi inte ska behöva sitta själva och hålla på våra böner. Utan att vi tillsammans ska träda fram inför honom. Och ropa inför honom. Gång efter gång efter gång. Om du vill är du välkommen att söka upp en förebedjare också. Här i gudstjänstens slutskede. De kommer att sitta här borta i den änden av rummet på bänkarna. Man kan också gå in i bönerummet i hörnet där. Man kan böja knä. Jag tror också att det kommer att stå någon nere i det hörnet vid brandsläckare och allting. Det var lite klent med förebedjare innan gudstjänsten här. Det var bara några stycken. Så om du brukar att vara det så kan du gärna hålla ett öga och se om du behövs så kan du få rycka in också. Låt oss be tillsammans. Jag tackar dig, Herre. Vad annat kan jag säga? Jag tackar dig, himmelske Fader, för uppståndelsens verklighet. Jag tackar dig för att vi inte behöver skapa en religiös känsla inom oss för att på något sätt veta att vi är kristna. Jag tackar dig för att det inte är upp till oss. Jag tackar dig för att det verkligen är fullbordat och att alla bevis pekar åt det hållet. Åh Gud, kom och lys med ditt sanningsljus in i våra liv. Jag ber för var och en här inne just nu. Jag ber att din sanning skulle övertyga oss. Herre, du är all sannings ursprung. Du är sanningen själv. Du är vägen och sanningen och du är livet. Och jag tackar dig, Herre, för att du nu har kallat oss in i detta svindlande drama. Jag tackar dig för att döden inte är slutet. Varken för Kristus eller för oss som är i Kristus. Kom, himmelske Fader, och gör ditt förvandlande verk. Amen.